Välkommen till Stridens hopp, en serie som sätter fokus på en åkare med strid om sanningen och hoppet hos dem som försvarade den. Under den nästa timmen här på Stridens hopp så ska vi fortsätta vår intressanta diskussion och studie omkring den konflikt som har pågått ned genom tiderna. Sista veckan så såg vi på spiritismen och hur den har en del i den här konflikten. Och idag så ska vi så gå in och se på samvetsfriheten, hur den blir hotad idag. Alltså samvittighetsfriheten, hur den blir troet. Men innan det så ska vi gå och se lite grann på sista veckan.
Ja, vi såg ett av Bibelns huvudteman om livet och döden som var viktigt i våra frågor om vad som sker idag inom framförallt det här med att försöka på något sätt få kontakt med andra världar eller andra varelser. Vi pratar om döda, kommunicera med döda och så vidare, söka visdom där. Bibeln lyfter fram en väldigt tydlig bild om det. Nämligen det att först och främst det är inte det sättet som Gud kommunicerar på, det är inte det sättet som sanning förmedlas till mänskligheten på. Det är inte där vi finner visdom och kunskap och råd, utan Bibeln, Gud varnar väldigt starkt emot det. Och en av orsakerna är för att döda kan inte kommunicera med levande. Döda existerar inte enligt Bibeln, de är döda. Det finns en uppståndelse som ska ske i framtiden. Vid Jesu återkomst. Då först börjar de som har avlidit i tro på Gud tänka igen, agera och känna och så vidare.
Och det vill däremot säga att i det att folk eventuellt är involverade i någon form för kommunikation med det de uppriktigt tror är döda människor, släktning eller någon annan. Vilket är en del som helt uppriktigt tror de har en kommunikation, söker förtröstan eller något annat. Då är det egentligen något helt annat som de är i kontakt med.
Ja, Bibeln beskriver att det kan faktiskt vara så illa att det man upplever och det man hör ifrån, det man tror är avlidna, beskriver Bibeln, kan faktiskt vara fallna änglar, onda andar som är indragna i den här stora konflikten mellan gott och ont i ett försök att dra oss människor bort ifrån Gud. Så istället för att försöka andlig visdom och andlig förståelse och förståelse för det som andliga världen i Guds ord och Guds sanning, så söker man det utanför Guds ord i någon typ av mystisk uppenbarelse av kommunikation med världar som inte är ifrån Gud.
Och sen är det ju intressant som vi också såg att några reformatorerna begynte att ifrågasätta den här läran, och inte minst i relation till att de kände att det hang inte ihop, stämde inte överens med förståelsen om Jesu återkomst. Ja. Och jag menar, här sitter vi i programmet och snackar om stridens hopp, alltså hoppet som vi har haft ned genom tiden, Guds folk, som vi har här bakom oss också på hela vårt sätt. Med Jesu återkomst som ska komma tillbaka för att hämta och uppväcka de som har dött i Kristus, som har kämpat en kamp om sanningen och stått för den. Och hela den här läran står ju på något sätt i konflikt med det hoppet som ned genom tiden har borat kristendomen och borat Guds folk om att förenas med honom.
Tyvärr så är det ju så att vi människor har en tendens att väldigt enkelt tvivla på sånt som är tydligt från Gud. Gud sa väldigt tydligt, ni kan dö. Endast en är odödlig, säger Bibeln, och det är Gud själv. Endast en är liv, endast en är existens i sig själv. Vi människor är skapelser. Vi har inte existens i oss själva, vi har inte evigheten i oss. Vi har inte en evig existens i vår varelse, i vår identitet. Vi har ingen levande, en evigt existerande själ eller något där i. Tvärtom, det är en lära som inte kommer från Bibeln utan kommer från han som sa, ni ska inte dö. Satan i Bibelns beskrivning.
Alltså en årgammal lögn som går helt tillbaka till precis efter skapelsen. Men vi kan ställa oss själv frågan i vår tidsräkning här i den historiska tidsåldern som vi har följt här på Stridens hopp. Vart kommer den här falska läran in i bilden, och vart kommer den in i den kristna troen, en sån gammal fördrejning av sanningen, hur den har den kommit in i den kristna troen. Och när vi det ser på lite som vi har sett historien ned igenom, och då har vi sett en del på förfallet, den romerska kyrkans tillväxt. Vart kommer det här in, Kenneth, i den historia, de här lärarna som för exempel själens odödlighet, var ser vi det kommer in i den kristna kyrkan?
Denna läran om den odödliga själ kom in i den kristna kyrka som cirka 180-190 efter vår tidsregning. Och den kom in via en man som heter Athenagoras från Aten, som egentligen upprinnelig hade studerat filosofi och var väldigt upptatt av grekisk filosofi, studerade Platon och allt detta. I sin bok Uppståndelsen, som visst nog blev skrivet i 187, där kommer det på tryck från en kristen för första gången. Denna läran om själens odödlighet, och denna läran skulle bli grobund för väldigt många andra lärdomar som inte helt stämmer med Guds ord.
Så det här alltså under tiden av tillväxten och uppkomst av den romerska kyrkan, att de här lärarna började komma in.
Ja.
Var några av de andra lärare som kom med i kölvannet efter det här?
Ja, då, det var tonnevis kan man nästan säga. Det var väldigt, väldigt många lärdomar. Jag har lagat en liten lista här och kanske skulle vi gå lite över den här listan och så.
Det tråkiga som hände var ju att i Roms fall, alltså romarriket, så växte ju den här, det religiösa Rom, det kyrkliga Rom, det kristna Rom, där det var en typ av mix mellan massvis med idéer och filosofier och kristendom.
Nu nämner jag det inte kronologiskt nödvändigtvis. Här har vi den första apokryfen som den katolska kyrkan bestämde att inkludera i Bibeln. Protestanterna tog avstånd från detta. De ville inte ha apokryfen där. Det är en sån tillägg till det gamla testamentet. Böcker som då blev skrivet emellan det gamla och det nya testamentet. När det gäller Bibeln så kan man ju se att man blandat ut bibelsk lärdom med hedensk lärdom, och man erkänner detta. Man prövar inte att benekta det. Den romersk-katolska kyrkans teologi är byggd på tradition och bibel, inte bibeln alene, sånt som den protestantiska kyrkan. Okay. Och de är ju konsekventa, för man inrömmer att det är inte sola scriptura-principen som styr den katolska kyrkans teologi. Så det nästa, den heter skriftestolen eller skriftemålet, och det är ju också en lärare som kanske kom in på 1200-talet en gång.
Alltså viktningen som vi pratar om i Sverige.
Ja, på svenska. Mm-hmm.
Det vill säga att goda katoliker, de kommer till prästen för att bekänna sina privata synder, och det kan vara synder de har begått emot sig själv, emot Gud, men de må genom en katolsk präst för att kunna få en formell tillgivelse från Gud. Mm. Och detta är ju egentligen i konflikt med Bibeln också då.
Ja, alltså det är ju i harmoni snarare med den anklagelse som Satan försöker lyfta fram ständigt och håller fram hela tiden, att att ständigt vara i arbete med att ge en felaktig bild av vem Gud är. Och en sån sak som där Bibeln starkt lyfter fram att det finns en väg till frälsning, en väg till förlåtelse, och det är genom Jesus Kristus. Mm. Inte att jag ska gå till människor eller andra syndiga, fallna människor för att få den förlåtelsen. Bibeln beskriver det i första Timoteusbrevet kapitel 2. Första Timoteusbrevet kapitel 2 och vers 5 där. Vem medlaren är. Mm. Och det står där: Gud är en, och en är medlaren mellan Gud och människor, en människa, Jesus Kristus.
Mm.
Tydligt här, det finns en medlare mellan Gud och människor, och det är en människa, men inte en fallen människa, inte en syndig människa, utan en syndfri människa. Vi har en överste präst, och det här visar tydligt det här med bikt-idén, att det på något sätt finns kraft i präster eller mänskliga förebilder, så att säga, att förlåta synd. Vänder vårt fokus till individer istället för vad Bibeln vill att vi ska vända fokus till, och det är att vi har en präst i himmelen, Jesus Kristus, som kan ge oss förlåtelse.
Och då är det viktigt att ta upp att när texten här säger att det finns en människan Jesus Kristus, då är det ju människa i den förstånd att Jesus som Gud blev människa För det tar ju inte bort hans gudomlighet och att han var skaparen. För det var ju just som vi pratade om i tidigare program. Det var ju det som gav han möjligheten för att i egenskap av att vara skapare, att därför också kunna träda in och vara frälsaren. Men han kom i mänsklig form och ställde sig upp. Mm. Och för att han hade mänsklig form och för att han hade en mänsklig erfarenhet kan han relatera till vår känsla, vår problem på ett speciellt sätt. Och vi vet att vi har en som kan känna med oss.
Hebreerbrevet lyfter ju fram just den vikten av Jesus som varande en del och identifiera sig med oss som människor. Dock den viktiga att lägga till det är att han var syndfri, ett perfekt lamm. I harmoni med Bibelns evangelium som beskrivs genom hela Bibeln som lammet först som ska offras. Men försoningen tar inte slut där. Utan det fortsätts ett arbete genom en präst, genom överste prästen. Synden ska försvinna från universum. Mm. Inte bara förlåtelse men också den process som prästen genomför där han kan ge oss kraft. Likt Exakt. Som Jesus segrade kan Jesus också ge oss människor kraft att leva det liv som Gud önskar att vi ska leva.
Det är inte en fallen person som ska försöka komma med något, men här sitter en Jesus som gick igenom alla frestelser Precis. Utan fall och kan ge den kraft och den säker vita till den som ångrar och den som kommer.
Det är ju tyvärr också en vad ska man säga, en nedgraderad bild utav Guds förlåtelse och Guds karaktär. Där jag som en syndig fallen människa kommer inför en annan fallen syndig människa och te mig till den på ett sätt där jag tror att i den så finns investerad makt ifrån Gud att förlåta mig. Mm. Istället för att jag själv, vart jag än är, vilken situation jag än befinner mig i, kan direkt komma i kontakt med Gud och himlen och hans förlåtelse. Jag har tillgång till Guds nåd vart jag än är. Jag behöver inte gå genom en organiserad Nej. Kyrka. Jag behöver inte gå genom en viss speciell person som andra dyrkar och ser upp till. Jag kan komma direkt till Jesus precis som jag är.
Och sen är det också det som är så viktigt, för när vi ser på här striden mellan gott och ont, när vi ser på sanningen och budskapet från Bibeln, när vi ser på lärosatser, om jag är van med att jag ska komma till en annan människa för att få förlåtelse, då är det mycket lätt att jag också förstår att har den person auktoriteten till att förlåta mig, men då må den personen också ha auktoriteten till att undervisa mig och till att utläcka Guds ord för mig. Och därför är det väldigt svårt då att gå in och skälla emellan falska doktriner eller sanna doktriner, för jag har vänt mig till att ge en människa auktoritet till att förmedla något från Gud. Och det är det som Bibeln går emot. Att vi ska gå direkt till Gud för förlåtelse och vi ska gå direkt till Guds ord för sanning. Vi ska inte gå till människor för att få sanning.
Ja. Så den modellen som då den katolska kyrka här praktiserar med sitt prästerskap, den kommer egentligen från hedenskap och inte från det nya testamentet. För hedningarna, de opererade med en väldigt stark prästeklasse som hade enormt stor makt.
Och där lyfts egentligen fram två kontrasterande tillbedjansystem som vi faktiskt redan ser i Kain och Abels fall. En som har fokus på Jesus, hans offer, hans lam. En som har fokus på vad människor kan göra och vad vi kan prestera. Och det här är också tyvärr någonting som faktiskt bikten bidrar med, eller att på något sätt människor har makt att förlåta mig för mina synder. Och all den typ av ritual runt omkring förlåtelsen och hur jag ska få bot för mina gärningar så att säga. För i ärlighetens namn som människa kan jag faktiskt när jag tänker efter erkänna att det är lättare att göra bot än att ta avstånd från synd. Och det ser vi. I Jesus tid, i hans fall, fanns det fariséer och religiösa ledare som var mycket, mycket noggranna med hur de såg ut till det yttre. Ritualer, att göra allting på rätt sätt, att helt enkelt leva ett liv till det yttre som såg ut att vara bra. Men till det inre, och Jesus pekar ut det här gång på gång, till det inre hade de inte tagit avstånd ifrån synd. Det problem som vi människor kämpar med. Det är lätt för mig att komma, om det enda jag behöver göra, gå några steg, komma till en person och säga jag är ledsen för det här och jag får förlåtelse från det. En helt annan sak för mig att komma inför en helig Gud och min vän Jesus och säga: jag vet vem jag är. Jag behöver din hjälp. Jag vet vad jag kämpar med och du vet det. Hjälp mig i den situation jag befinner mig i. Vad jag menar är det här. På något sätt så tycks den romerska tron vara väldigt appellerande till två grupper av människor. En grupp av människor som vill bli frälsta genom sina gärningar. Det vill säga man vill prestera. Man vill, och det känns bekvämt med att göra bot och så vidare. En annan grupp som vill bli frälst i sina syndiga gärningar. Att inte ta avstånd från synden. Och det här är, om vi tittar ut i världen, två grupper som är väldigt stora. Som därav blir väldigt appellerade till den här bilden av kristendom, om man vill säga så, eller bilden av frälsningen som går i konflikt med Bibelns, där vi vänder oss till Jesus som vår lösning direkt.
Ja, igen, inte minst det att vända sig till Jesus är det inte bara förlåtelsen vi söker, men också kraften till säker och övervinnelse till förändrat liv. Och det är ju det där är viktigt, för att även om Jesus säger att vi ska förlåta igen och 7 gånger 70, det är ingen ände på hur ofta Jesus vill förlåta.
Ja.
Men han önskar inte att vi ska leva i det förhållande hela tiden, vår att förlåtelsen blir, som vi ibland säger till varandra när man säger ja, förlåtelse, det är ett fattigt år. För att vi är så van med det här att man bara kommer med förlåt, men man försöker inte göra någon ändring. Och det är ju inte det som Gud vill. Och det är det som ett sådant system ofta kan leta till, istället för att leta till en verklig transformation av vårt liv till något nytt. Ja. Men en annan sak som följde i efterkanten är några av de här saker, för att ska du gå och be om förlåtelse, så kommer det också lätt med frågan om straff och frågan om pekfingret. Ja. Och det följer ju i följd med det vi pratade om tidigare med själens och dödlighet. För då har man ju också fått in hela systemet med helvetet, med skärselden.
Ja.
Hurdan och när kom det in i kyrkan, och hurdan har det en betydelse, Kenneth?
Jo då, det har varit en gradvis utveckling. När den byggeklossen var på plats som heter den udödliga själ, så kom alla de andra i naturlig räckefölje. Mm. För exempel, hvis det var en stor kristen ledare som döde, så var det viktigt att kunna säga att jag har snackat med ham, eller jag visste vem han var och den slags. Och han blev husket, och den dagen han döde på blev husket speciellt. Så man begynte att lägga speciella minnedagar för den ene och den andra. Så det blev en väldigt fokus på de som hade levde helig liv i denna världen. Och inte bara fick de ofta en dag som man tänkte på dessa människor på, men de fick också ett sted där de blev begravet, och det blev vanligt att valfarta till detta stället och visa ära till denne som låg i denna graven. Och efterhvert så tog det inte väldigt lång tid för någon kom upp med och säga att du, jag har en liten planke från huset till han helgenen som bodde på den tid. Och så begynte man kanske att lägga denna planken där och så ta på den och tänka som så att det hjälper för att komma närmare Gud. Och de kom till gravene deras ofta och bad till Gud och tänkte som så att ja, vi kommer närmare Gud när vi är närmare denna personens grav. Och så gick det inte så väldigt lång tid in till de begynner faktiskt talt och adressera dessa personer och söka dessa personer som är i dödsrike.
Söka de döda och tillbeda de sig vid dem.
Ja, och för man fick den idén efterhvert att dessa helgenerna, de levde slike heliga liv att någon av de faktiskt talt upparbetade sig en extra bonus. Så när de döde så gick det genom skärsilden, men de hade en extra bonus som de kunde ge av till de kristne som bad om mer makt och styrka här i denna världen. Och det är ett sånt nytestamentligt system. Eller?
Och det är det du kommer in då med frågan om Maria tillbetelse.
Riktigt,
som också kommer från
så
det
kommer Maria för full marsch in som en som verkligen kan leda vägen till Jesus Kristus. För idén är den att Jesus är ju väldigt sträng. og faderen er enda strengere enn Jesus. Så hvis vi i det hele tatt skal få innpass til Jesus, som skal bringe videre ting til faderen, så er det godt å kjenne Maria. For Maria, hun var Guds mor. Hun var en slik hellig person, og når vi ber til henne, så vil hun bringe vår bønn videre til, til Jesus. Og det gir oss et visst bilde av Jesus, gjør det ikke det?
Det er jo ofte som vi iblant prater om henne som nesten en kofrelse.
Altså, ja, det har mange pushet frem for å få som en dogme at, at Maria skal, skal være en medfrelser sammen med Faderen, Sønnen og den hellige ånd.
Og hele den bilden kunne jo aldri passe inn om ikke man først hadde fått inn sjelens løsning.
Riktig, ja.
For da hadde man fått beskyttet mot alle de andre
tankene. Så du kan si at den læren sjelens udødelighet, den åpner opp for mange interessante muligheter. Mm. Når man skal drive og mikse doktriner og lage opp nye trospunkter.
Ja. Grejen er at igjen, det er ingen fel forstås at erkjenne personer som har avlidits, deras verk och vad de har gjort på jorden och så vidare. Problemet blir just när man tar steget och lägger till det att jag tror att den här personen som gjorde så mycket gott och som hade sån visdom och hjälpte så mycket, att jag på något sätt efter dens död kan komma i kontakt med dens visdom igen. Att jag på något sätt genom att kanske be direkt till dem, istället för att be i Jesu namn, så ber man i Jesus mors namn eller vad det nu är för någonting. Att man på något sätt har tillgång till det här visdomen, informationen efter döden. Påminner väldigt mycket om det som faktiskt var ursprunget i det att helt enkelt tillbedjan för de döda.
Och det är ju egentligen ett naturligt tänkesätt om man först tror att de lever och finns i himlen. Så, man går ju från det ena till det nästa och tar logiska konsekvenser av den ena fel som leder till det nästa.
Och problemet blir ju just där i vår gudsrelation och hur Bibeln lyfter ut vår relation med Gud. Problemet blir just där att det jag börjar tro, att jag har tillgång till Guds kunskap och sanning eller på något sätt min relation är beroende av en människa, en avliden människa, en gravsten, en speciell byggnad till en avliden, eller ett föremål, en relik som jag hänger på väggen eller som jag har hemma eller som jag vallfärdar till, att det på något sätt blir en, vad ska man säga, en kanal till Gud vid sidan av eller tillsammans med Guds ord, där Bibeln lyfter fram att sanningen kommer från Bibeln och inte genom såna här externa föremål.
Och då är det ju intressant, för det här öppnar ju upp nu igen veken, Kenneth, och jag skulle väl höra mer om det på ännu ett punkt, för att när du börjar att ha helgarna, börjar ha tillbeten av dem, då kommer du in på också att titta på hela byteordet som pratar emot att tillbe bildstötte och annat, och vad du ser på lakens förändring på flera punkter. Och vart kommer det in och vad är det för punkter som man försöker i kristenheten att ändra i lakan här?
Ja, det är ju upplagt att sabbatsbudet har blivit maltrakterat i de tidliga åren av kyrkohistorien. Och vi känner gott till Konstantins söndagslov, och vi vet hvordan söndagen blev pushet mer och mer fram, mens sabbaten blev sett på som en trist och en fastedag, och folk gruet seg til sabbaten och efterhvert gledet folk seg til söndagen. Så det var en gradvis övergång ifrån det andra århundradet och helt fram till 400-500-talet. Intill där kommer befalinger som går ut på att det är olovligt att hålla sabbaten för kristna. Man blir förföljd hvis man följer Guds lov liksom den står där i tillbudsloven.
Och den andra delen med tillbedjan, var kom den?
Det är ett lite vanskligare spörsmål. Okay. Ja, så det i de två protestantiska riktningarna efter reformationen, den lutherske och den reformerte, så har den lutherske reformation hållit fast på buduppsättet slik som vi hade från den romersk-katolska kyrkan. Men Calvin och de reformerte, de valgte att bruka tibusloven slik som den är funnet i andra Mosebok kapitel 20.
Och när kom det in i den katolska kyrkan?
Detta skedde på ett väldigt tidigt tidspunkt, självklart. För det skedde på 300-400-talet, men helt precis det kan jag nog dessvärre inte säga.
Okej, och det vill säga att då har vi alltså inne och ser på några av de här olika om man ska säga falska doktriner som ger ett vrangbild av vad Bibeln inne presenterar. Ja. Och vad ger det här konsekvens då när vi ser på kristendomen som helhet i relation till det bild som folk har av Bibeln och av Gud?
Så problemet är ju ofta det att vi människor, vi söker oss sällan till och tar tid och energi att själva undersöka saker. Mm. Det är på något sätt med vår natur. Vi orkar inte att vänta, vi orkar inte investera tid i saker och ting. Så när det gäller kristendom och religion så är ofta den uppfattning vi får ifrån en tro eller en idé är ifrån andra individer och inte från källan direkt. Mm. Och problemet här är speciellt hur Bibeln tyvärr beskriver den romerska kyrkan som orsak till väldigt till den stora spridningen av många av de här skeva bilderna av evangeliet är just det att Rom har så enormt stort inflytande i världen. Så människor som kanske får idéer och tankar om Gud, kristendom eller Bibel söker sällan svaren ifrån Bibeln direkt. För det tar tid och det dröjer energi. Utan man ser på den etablerade så att säga kyrkan. Och där står Rom som det stora exemplet för vad Gud är, hur hans karaktär är, vad evangeliet är, vad kristendomen är och vad Bibeln är.
Så i och med det är den största kyrkan så definierar den starkt folks uppfattelse är det du säger.
Precis, så är det ju. Och det är ju samma som jag kan säga idag. Jag har läst mycket från Koranen och så, men det hör till undantaget att människor tar tid att investera i det till exempel. Man hör en bild bara. Jag ser på nyheter, jag hör vissa uppmärksammade extrema idéer och så vidare. Och därifrån bygger jag min bild av vad det handlar om. Mm. Likadant så tenderar vi idag att titta på kristendomen och så att säga definitionen för vad kristendom är ifrån Rom. Mm. Och inte från Bibeln. Det är från tradition och ritualer och från människors idéer och inte från Gud själv.
Så det du säger är att idag egentligen att när många människor tar avstånd från kristendomen och söker sig till, om man ska säga, en ateistisk förståelse och avvisar Gud, så gör man det kanske oftast på att du har en fel uppfattning, ett fel bild av vem Bibelns Gud egentligen är. Och att man tar avstånd från det felbild istället för att ta avstånd från vem Gud egentligen är.
Verkligen. Ett sånt väldigt slående konkret exempel är ju det om ett evigt brinnande helvete som är också kopplat till själens odödlighet och som undervisas starkt utav den etablerade romerska kyrkan. Där jag träffar människor och många som lyfter fram just den skeva bilden av evangeliet och Guds agerande med synd som en fruktansvärd tyrannisk bild av Gud och orsak till att nej, jag kommer inte söka mig till Bibeln, jag kommer inte söka mig till kristendom, jag kan inte tro på Gud på grund av läran om ett evigt brinnande helvete. Och jag tackar så mycket och jag är så glad för att när jag öppnade Bibeln och läste igenom den så hittade jag ingenstans en sån tyrannisk bild av vem Gud är. Snarare tvärtom, en kärleksfull, rättvis Gud som vill mitt bästa och kommer gråta tårar om dagen en dag går förlorad i utrotandet av synd. Det är Bibelns bild i kontrast till den traditionella bilden utav en Gud som på något sätt söker fel. En Gud som på något sätt gillar att straffa och det värsta av allt har ett straff som är så fruktansvärt att det är evigheters tortyr i plåga och pina. Mm. Bibeln säger tvärtom, allt det här ska ta slut. Lidande, tårar, ondska, död. Det finns ett slut för det. Gud ska inte föreviga det för alltid.
Det är intressant det du säger, Dan. För jag kommer ihåg att det ändå så länge sedan några år här att jag var på en resa i Amerika. Och det träff på väg från hotellet till flygplatsen. En person som körde bussen, det var ingen annan med. Det var en tidig morgon. Och vi kommer i samtal och i det han direkt hörde jag från Sverige var hans första kommentar: jaha, men så bra, det finns många ateister där. Och jag slår helt liksom tillbaka, jaha, vad tänker han, jag är ateist också. Men utan att säga något mer så tänkte jag, ja men låt mig ställa en fråga. Jag började prata med han och säga, jaha, men vad är det i hans uppfattelse som gör att han har fått ett sån bild av kristna att han gillar fler ateister? Och vi kom in på ganska snabbt så säger han ju det här, säger jag, jag kan inte förena när min syster pratar om som har blivit kristen om helvetet, pratar om hur han att Gud agerar det här. Och jag säger ju direkt till han, säger jag, nej det kan jag inte heller. Jag kan inte heller tro på en sån Gud.
Mm.
Och det är ju det, för att om det var den Gud vi tillbeter som verkligen agerade på så sätt, då skulle jag ju inte heller kunna följa en sån Gud. Då skulle jag ju också bli ateist. Mm. Om det bild som har formats och som så många har fått av Gud verkligen var den sanna Gud vi tillbeter.
Precis. Och jag tror det som du beskriver här, Klaus, blir det på något sätt en appell till mig som individ, och jag vill uppmuntra till alla individer som bekänner sig till kristendomen. Det kan tyckas lätt för oss som kristna att bara slänga allting och skylla på vår historia som kristna och säga att det var fruktansvärt under medeltiden och allt det här som har hänt, eller skylla på andra kristna och säga att det är orsaken till att folk inte är så kristna. Först och främst tror jag att vi behöver ta till oss själva en mission att nummer ett, förkunna sanningen från Guds ord. Lyfta fram och uppmuntra människor att ta tid till att söka vem Gud är och vad Jesus har gjort för oss, för dem själva. Och nummer två, det som Jesus själv gör och det Bibeln gör, att lyfta fram den ondes plan. Mm. Att det finns ett bedrägeri här. Det finns gott och ont. Det är en konflikt vi är indragna i. Allting som sägs i kristendomens namn är tyvärr inte kristendom. Nej.
Och det är frågan ju som jag är väldigt övertygad om då, att om vi var bättre till att kommunicera den Gud som vi finner i Bibeln, den kärleksfulla Guden som har gett oss ett budskap som ger mening, som appellerar till mitt intellekt, till min rättskänsla, till mina känslor, till min förståelse, och som hänger ihop emellan varandra.
Yeah.
Om det budskap skulle kommuniceras ut, då tror jag också att det skulle beröra otroligt många människor. Och jag tror många, många som tar avstånd från kristendomen skulle ge kristendomen en chans och skulle vilja känna den Gud som Bibeln verkligen pratar om. Och det är ju intressant i relation till att om inte man har det, och när man nu har en sån gudsuppfattelse som det vi pratar om, som har växt fram genom historien, då kommer det ofta ett nästa aspekt med, för att om inte du kan vinna människor genom att appellera till att ge dem ett budskap som vinner dem genom kärlek, då kommer tvånget ju in.
Ja, visst.
För då försöker man istället att tvinga in att folk ska rikta sig in. Och det har vi ju sett ned genom historien också.
Ja.
Att igen och igen tvang har varit en del av det.
Ja. På 1200-talet så blev inkvisitionen instiftet, och det är väl något av det grusomste kapitlet i människans historia.
Mm.
För där blev människor torturerat och pint hvis inte man ville konformera sitt liv till katolska dogmer och lärosättningar. Och där är visst nog idag museer som har sparat på en del av torturredskapen från den gången. Och det är också hårreisende läsning att läsa dessa berättningar från den gången. Mm. Miljoner på miljoner av människor. Någon av dem var häxor, någon av dem var gudliga människor, men många av dem var uppriktiga. Av dessa miljoner av miljoner som blev drept av detta systemet och den institution som vi kallar för inkvisitionen. Och det är ju ufattligt egentligen att det har funnits sted.
Och det är ju tyvärr att vi ser det här ned genom historien, inte bara med den romerska kyrkan, men också med andra religioner.
Ja.
Ofta när vi ser en religion komma i flertal, i majoritet, alltså ändras karaktären av hur man förmedlar det. Och ofta försöker tvang att komma in, och det kommer in att påverka laggivning. Ja. Vi har sett det, som du säger, den romerska historien är genom tiden. Många ställer, alltså snart de är i majoritet, så försöker man påverka tvinga. Vi ser det också ibland med islamska länder, hvor man försöker gå in med sharia-law. Att så snart man har en majoritet så försöker man att vända till och tvinga in. Och det går ju helt emot tanken om religionsfriheten, om samvetesfriheten, att vi ska kunna själv välja vad vi tror. Och det är ju ett princip att om vi försöker lovge om en religion för att gynna en religion, då gör vi ju i samma steg direkt att vi nödvändigtvis också går emot någon annan i samma låg. Och då är det inte frihet att välja.
Nej.
Och det är ju kontra igen hela Guds önske att och hela konflikten som vi har sett som uppstod på och som har gått så lång tid som den har idag, för att Gud har tillåtit det att utveckla, för att Gud vägrar att tvinga folk. Precis. Han vill att folk ska ha lov att välja egen fri vilja och låta saker utveckla sig därför.
Och medelåldern är ju ett väldigt klart exempel på hur det går när religionen allierar sig med staten. Det resulterar i blod och förföljelse, och vi såg det genom 1000 år av medelåldern. Och där är en slående parallell till det som finner sted i moderna fundamentalistisk islam. Visst man går till det gamla Afghanistan för krigen, den sista krigen startade där. Visst man går till Saudiarabien, går till Iran och flera andra land, så är där en intolerans mot samvittighetsfriheten som minner väldigt om den som existerade i medelåldern när den romersk-katolska kyrkan styrte suveränt.
Men jag kan ställa frågan, när vi nu sitter och ser på historien ned igenom i den här striden och tar upp nu i ett sådant program igen frågor från den romerska kyrkan ned genom historien. Varför gör vi det idag? Har de inte ändrat sig? Är det inte en annorlunda kyrka idag? Eller är det en orsak till att vi ser tillbaka?
Det är ju ett gott spörsmål. För man skulle tro att det romerska system hade löpt sin bana och var färdig med att skapa nya religiösa koncepter och lärosättningar. Men det var de absolut inte. För efter de fick detta brutala dödsstöte i 1798 som vi har snackat om, så var det pavlig Rom på ett väldigt lavmål.
Men innan vi går in i den nya historien då, ett doktrin som ofelbarlighet.
Var kom
det in i historien och hvordan spelar det in på det här?
Ja, det spelar ju absolut in. Det blev formet, definierat i 1870 under det första Vatikankonciliet. Och det blev erklärt där högtidligt och offentligt att nu var paven ofelbar när han talade som kyrkans ledare om spörsmål som har med tro och moral att göra. Nu är det väldigt omdiskuterat i den katolska kyrkan när paven talar ex cathedra, för det är kun när han talar ex cathedra att denna ofelbarlighetsläran gäller. Men att det är en teoretisk formulering för vilken makt man har valt att ge pavekirken, det är det helt klart och tydligt. Man har valt att klassificera systemet som ofelbar under gitt omständigheter. Och det är en väldigt, väldigt modig påstånd egentligen. Det skedde alltså i 1870 och det är lite över 100 år sedan. Det hade ju vuxit sig fram i flera hundra år. Det hade varit ett önske från katolska teologer om att formulera detta dogma eller denna lärosättningen. Formulera den mycket för då, men den fant sin definition då i 1870. Och samtidigt så blev det också bestämt att det pavliga Rom var supermakten åndligt sett i denna världen.
Problemet blir ju där att man låser ju på något sätt in sig i utveckling. Allt som har sagts en gång kan ju inte vara fel då. Allt som har sagts i de här speciella omständigheterna blir ju så att säga, vad ska man säga, inspirerat. Och Bibeln lyfter fram den bilden av att just att det är att Guds ord är sanningen.
Ja.
Det är där vi ska hitta. Det finns en sak som står stabilt genom historien och som aldrig slår fel. Och det är Gud som har uppenbarat sin vilja genom Bibeln. Om jag helt plötsligt ska lägga till på något sätt att människor kan komma med idéer som i sig själva blir också ofelbart sant. Då har jag låst in mig ganska bra i ett problem.
Och så kombinerat med den läran är läran om att paven är Kristi vikar. Så Jesus, han har en vikar i denna världen. Ett menneske, en stedfortreder som ska representera ham. Jesus är enten på ferie eller ett eller annat sted. Så paven ska då representera. Han stiger in i Jesus sted i denna världen och är en slags Jesus för oss. Denna läran om Kristi vikar, den är heller inte väldigt bibelsk.
Ja, för att säga det mildt.
Ja, för att säga det mildt, ja.
Och egentligen ser du ju många otroliga kontraster emellan pomp och prakten från som omger påven i relation till det ydmyka sätt som Jesus kom.
Ja, många som är atskilje mer radikala än oss då, som sitter runt detta bordet, vill kalla detta för blasfemi. Vill kalla det för ting som man normalt inte nämner.
Alltså hädelse.
Ja.
Men det andra jag undrar på då, när vi ser på några av de här olika felaktiga doktriner som har kommit in genom den romerska kyrkan i kristendomen ned genom. Och i relation till något av det som vi har tittat på de sista par gångerna. Hurdan använder man i historisk ljus? Hurdan överbevisar man folket om att de här sakerna var sanning? Att det här var det som gällde? Hur fick man folk med? Vad var några metoder som man använde för att få folk med på det här?
Alltså genom historien, inte bara under den tiden, men om vi tittar tillbaka i Bibelns beskrivning av den här kampen mellan gott och ont, så har ju Satan gång på gång försökt att styrka sina argument genom att appellera till människors, vad ska man säga, känslor och upplevelser. Till exempel genom mirakel. Vi läste om Egyptens spådomstrollkarlar där som försökte stärka sin ståndpunkt och idé med just mirakel. Och det finns berättelser, jag gillar hur kapitlet här tar upp några historiska källor om hur det tedde sig när man försökte ersätta eller Guds bud med mänskliga bud, med tradition och egna idéer. Speciellt där i separationen mellan, eller förflyttningen, försöka förändra heliga tider och lagar i sabbaten. När man försökte flytta det då till den första dagen i veckan istället för som Jesus och Bibeln undervisar om den sjunde dagen i veckan.
Okay.
Och där finns exempel på hur man spred då en historia om hur en bonde som var ute och arbetade, och på något sätt så fastnade hans redskap i handen på honom. För han arbetade just på en söndag. Och då var det ju då ett straff ifrån Gud, för att det var ju en helig dag. Så det här redskapet, det här järnet, fastnade i hans hand, var idén då, ett mirakel. Och den fick han gå och bära på i 2 år. Och det här lyftes fram då från prästen och de religiösa ledarna som tittar på tittar på det här som Guds straff. Det måste innebära att söndagen är helig, för annars skulle ju Gud aldrig göra det här miraklet och straffa
på det sättet. Exempel lyftes fram med typ folk som bakar bröd. Fler exempel som är intressanta också.
Ja, och någon som blir träffad av blixten inte på sabbaten, men på söndag, första dagen i veckan.
Ja.
Träffad av blixten, och man säger och argumenterar, där ser ni beviset på att man inte ska jobba på första dagen i veckan, söndagen. Det här är straff ifrån Gud, då måste söndagen vara helig.
Ja, och jag tänker på brötet här igen. Det var ju historier som gick flera håll. Liksom, med den ene som förberedde deken innan söndagen, men sen satte den åt sidan. Och nästa dag så plötsligt var det mirakulöst. Rullade till bröd och bakade och var färdigt och klart. Miraklet för att liksom visa att personen hade respekterat söndagen. I motsättning till den som bakade sitt bröd, och då när han ser upp det, så plötsligt kom det blod ut av brödet.
Just det. Och i den här konflikten i historien mellan gott och ont som man har sett ständigt, antingen Gud och vad han har sagt i sitt ord och hans löften, eller människors löften som alltid faller och människors lagar som inte alls är stabila, så skedde det något mer där också. Att precis som det alltid funnits de som kämpade mot Guds sanning, har det funnits de som stått upp för Guds sanning. Nej. Det fanns de som höll fast vid Guds löften och sa, nej men jag ser ingenstans i Bibeln att den första dagen i veckan är helig. Jag ser endast i Bibeln om att Gud har gett oss en helig dag och en välsignad dag som den sjunde dagen. Det är tydligt beskrivet i Bibeln. Jesus höll den. Jesus talade om den. Jesus skapade den i Edens lustgård och så vidare. Man stod fast med Bibeln. Och det här märkte ju motståndarna till Bibeln. Motståndarna till sann religion och Guds beskrivning av sann tillbedjan. Så i avsaknad på stöd från Bibeln så finns en annan historisk berättelse om hur man helt plötsligt påstod att man har fått ett dokument som föll från himlen. Mm. Dokument föll från himlen, hamnade lägligt i Jerusalem. Och där helt enkelt så stod det tydligt en viktig sak från himlen. Och det var att söndagen är helig och också hur den ska då helhållas och så vidare. Det här tog man med sig och försökte på något sätt visa att det här har Gud nu förändrat.
Det är speciellt i England om jag kommer
precis.
Ihåg det.
Precis, har Gud förändrat sin heliga dag.
Och det viktiga är ju att komma ihåg här igen som vi pratade om sist. Pröva andarna.
Visst.
För att vi ser ju även att Gud använder sig av mirakel och övernaturliga saker för att försöka ibland att rikta vår uppmärksamhet på saker. Och en del av de här andra berättelser kanske bara är berättelser och inte övernaturliga mirakel, det vet vi inte. Men det viktiga är ju att oavsett vad det övernaturliga ser ut till att kommunicera, att då må jag kolla med bibelord, för det är bara genom det att jag kan pröva andan och veta om miraklet pekar mig åt rätt riktning och inte jag bara tar miraklet som bevis.
Ja, det är ett bibelord som har blivit utfordrat för nylig i detta system och det är bibelord som säger att alla har syndet och fattes Guds ära. Men det är ett undantag till det i detta system och det är Jesus och Maria. För i 1854 så blir det bekräftat och definierat en ny läresättning i den katolska kyrkan som blir kallt på engelsk Immaculate Conception eller på norsk den obesmittade undfangelse. Det går ut på att Maria, hon blev född utan arvesynd. Alla människor, undantaget Jesus och Maria, är född med arvesynd. Och därför blev hon fritatt den type prövelser som resten av mänskligheten må gå igenom. Och därför blir Maria erklärt för syndfri ifölge denna läran. Hon är syndfri och vi ska huska det att när Jesus blev född så måtte vara väldigt annorledes än resten av mänskligheten så kunde han inte födas genom ett människa som var besmittet av synd. Så därför är Jesus på många måter i den katolska teologin väldigt, väldigt annorledes än resten av mänskligheten. Därför är han en halv meter över backen och med en sån en glorie bak hodet sitt. Han är helt extraordinär annorledes. Och 100 år efter denna läresättningen, för att göra den helt komplett, så i 1950 så bestämmer man sig för att introducera ett nytt lärepunkt som på engelska heter Assumption of Maria. Eller Marias himmelfart. Och det var Pius den 12 som erklärte detta. Definierat att Maria döde inte. Hon gick rätt upp till himmelen. Och det är ju klart att det är ett fnugg av bibelskriftsteder för dessa påståenden.
Det är liksom man kör från ett till det andra och bara längre och längre.
Så det att den katolska kyrkan har egentligen inte förändrat sig så väldigt i förhåll till medelåldern. Och tidligare tid. Och den fortsätter att komma med påståenden som är i strid med Guds ord.
Och där kommer vi väl tillbaka till en del av frågan om varför vi tar upp det här, den här diskussionen i ett program som ser på striden ned genom tiden av Guds folk. Vad säger Bibeln om vi går in igen och ser på uppenbarelsesboken i relation till den romerska makten och annat i hur vi kan förvänta oss att saker händer framöver och vad vi kan lära oss från den här historien.
Ja. Det börjar ju egentligen i Daniels bok. Det börjar i kapitel 2 i Daniels bok och parallellkapitel kapitel 7 hvor det lilla hornet då blir identifierat med vissa kännetecken. Och det skulle vara en relativt enkel sak att spåra sig fram till identiteten till det lilla hornet i Daniel 7. För där är kun en makt.
Och det har vi ju gjort i tidigare program.
Det är kun en makt som uppfyller alla de speciella egenskaperna och träckena i det lilla hornet. Och det är det pavliga Rom. Och det har många, många, många genom kyrkehistorien erkänt. Det är en lång, lång tradition på akkurat den saken. Idag så är det inte så populärt längre, för där skedde en konspiration på 1500-talet och 1600-talet som gick ut på att det protestantiska fortolkningsprincipet måste ödeläggas, och därför blev det skapt två nya fortolkningssystem som kallas för futurism och preterism, som skulle på en måte ta väck uppmärksamheten från det historiska fortolkningsprincipet.
Som just reformationen byggde starkt på.
Som reformationen byggdes därför. Och därför kom en samlad reformation fram till att pavekirken är denna makten som uppenbaringen kallar för dyre som kommer upp av havet, eller Daniel 7, det lilla hornet. Så det, visst det var en ting reformatorn var enig om, så var det antikrists identitet. De var också enige om sola scriptura, selvfølgelig. De var enige om att vi är frälst alene med anode och så vidare och så vidare. Så det var någon grundläggande ting de alla var enige om. Men när vi kommer till uppenbaringen 13, och det är ju därför detta kapitel står i den boken som det gör. I kapitel 13 så står det att detta dyr, denna makten, det pavliga Rom, som är beskrivet som ett dyr som kommer upp av havet, som skulle hålla på i 1260 symboliska dagar. Kristenheten upp till för nylig fokuserade kun på de 1260 profetiska dagarna till denna makten. Man ignorerade, eller man var uviten om att Bibeln säger att detta system efter det har fått sitt dödsstöt ska komma till liv igen och ska göra många av de samma tingene som det gjorde för i sin frafallsposition. Det säger Bibeln. Och vi kan godt läsa det som står här i Uppenbaringen 13. Jag såg ett dyr stiga upp av havet. Det hade 10 horn och 7 hoder. På sina horn hade det 10 kronor. På sina hoder hade det spottnamn. Och vers 2 fortäller att vi måtte Daniel 7 för att finna nyckeln till detta systemet. Och detta system som skulle hålla på i 1260 profetiska dagar, det är det samma system i uppenbaringen, i Daniel 7, det är det lilla hornet. Det står att dragen gav det sin kraft och sin trone och stor makt, och jag såg ett av dyrets hoder lika som såret till döden. Så här har vi detta dödsstöte i 1798 efter 1260 år med ett slags rättsherredöme, och det var ju ett symbolskår, självklart. Det var inte slik att pavekirken var vid full kraft i 1797 och 98, och så plötsligt den datorn så hade de inte någon makt längre. Det var en våldsam övergång som tog hundrevis av år, självklart. Så står det vidare här, när man såret till döden, och då tänkte kristna väldigt länge, ja, finito, det räcker nog mer. Men det står vidare här, men det dödliga sår blev läkt. Och all jorden undret sig och fyllde efter dyret. Så med andra ord så ska dyret få en ny karriär. Den har alltså två karriärer. Och den är nå ved att trå in i sin andra karriär i dessa dagar. Och ett exempel på den stora makten som dessa makter och myndigheter har, som vi läser om i den boken, det är USA och pavekirken. Ellen White skriver ju i den stora striden att dessa två kommer till att alliera sig. Och det var utänkligt på hennes tid att dessa två makterna skulle alliera sig.
Ja, precis.
Ja, det var väldigt utänkligt för 100 år sedan. Men idag så är det ett faktum. Grunden, och det har ju de stora magasiner i världen skrivit om för 20 år sedan omtrent, grunden till att Östeuropa, Sovjetsamvälde, kollapsat var på grund av en konspiration mellan president Reagan och pave Johannes Paulus den andra, och det har stått på första sidan i Time, och det har blivit beskrivet hur de snackat med varandra på telefon en gång i uken, och hur de la en slagplan, och solidaritet var ju självklart en viktig brick i detta, en slagplan för att bryta hela denna levningen från den franska revolutionen. Och på den måten skulle då troen komma in i världen, för Sovjetsamvälde var något som trycket ned troen, som förhindret kirken och för stor makt.
Och vi ser ju det tydligt, det är ju Bibeln som beskriver de här sakerna. I Uppenbarelseboken 13 där så beskrivs ju inte bara en makt, den här romerska makten, utan också en annan politisk global makt som tillsammans påtvingar människor en typ av tillbedjan. Istället för att förkunna sanning och förkunna religion och bibel och låta människor välja själva, så är de här två involverade återigen en påtvingad tillbedjan med konsekvenser, lagliga konsekvenser, om man inte följer deras åsikt och deras idé.
En klar beskrivning av att de här system kommer till att återgå på samma agerande som det vi har sett ned genom historien.
Just.
För att igen försöka tvinga igenom en conformity till ett visst system.
Ett typ av kontrollsamhälle där människor på något sätt ska bevakas och styras och där samvetet, där jag, om jag vill följa mitt samvete så kommer jag få det väldigt, väldigt svårt i framtiden enligt Bibelns.
Och så är det, är det ju viktigt att vi gör väldigt tydligt igen som vi har gjort i tidigare program, att när vi snackar om de här system, när vi ser på romerskyrkan, på påvemakten och de andra politiska system som du nämner, Dan, att då snackar vi här om system. Vi snackar om ett trosystem, om lärare. Vi snackar inte om individer, människor. För det finns många, många sanna, äkta, ärliga sökande kristna i de här systemet som inte är uppmärksam på och medveten om vad de är, som är sant och ärlig bedrag, om man ska säga. Och det är väldigt viktigt att det här är ingen kritik av människor som är i ett system, men en kritik av systemet och ett kall, om man ska säga, till att försöka hjälpa människor till att finna Bibelns ljud.
Nu ska vi huska att systemet förbyr att den enkelte medlem blir upplyst om det äkta evangelium på många måter. För där är listor av böcker som icke katoliker har lov att läsa, de är på den så kallade indexen. Jag vet inte om det existerar fortsatt där, men det har varit en väldig censur i många år på vad som är...
Kanske svårt idag med internetet och handla av en sån censur. Det kan vi bara tacka Gud för att Gud bryter ner sån och gör det budskap kan gå ut till alla, och att människor har möjlighet för sig själv att bedöma och se sanningen och dyka in i Bibelns ord. Och det är det vi uppmanar dig till att göra också, till att ta Guds ord och gå ner i det för dig själv och undersöka och studera. Några av de saker vi har pratat om här idag har vi pratat om mycket kort, men vi har pratat mer i detalj om det i andra program. Kom ihåg att alla program som kör på Lifestyle TV finns på internetet på vårt on-demand-bibliotek, där du har möjlighet för att gå tillbaka i serien och se på ett vilket som helst program igen för att förstå och få en djupte i något av det som vi pratar om här. Och i avslutning, låt oss ta Guds ord och låt oss komma ihåg att Gud önskar frivillig tjänst, frivillig tillbetan. Han önskar ett folk, en person, människor som kommer till honom för att de finner han och hans principer attraktiva, något som de önskar att ta en del av sitt liv. Gud, han står för frihet, för samvetsfrihet, att varje människa har rätten till att välja. Du har rätten att välja, jag har rätten att välja. Låt oss söka och förstå och finna vem Gud verkligen är och vad det är för en Gud som uppenbar oss i Bibeln för oss. På återseende nästa vecka på Stridens Hopp.